Hur annorlunda blir inte situationen när Herren får öppna våra ögon så att vi ser vad vi har i honom. Utan honom inget, men med honom allt. Jag har ett tacksägelseämne faktiskt som gäller mig själv. Det finns en sång där man sjunger så här: glad att få leva, att bara få finnas i denna Guds sällsamma värld. Och glad att få vakna och så vidare. Det kunde ha varit så att jag inte hade vaknat glad. Varken fredag, lördag eller idag söndag. För i torsdags var det väl bara en sekund ifrån att jag körde över en cyklist. Det kunde ha gått så fruktansvärt illa. Sådant som man fasar för skulle kunna hända. Om man vet, händer en del människor i ett ögonblicksverk, och livet är inte vad man vill att det ska vara längre. Jag tackar Gud av hela mitt hjärta för att det gick bra och att jag har kunnat vakna glad. Jag ska läsa texten här ifrån Markusevangeliets 9:e kapitel, vers 14 till och med 35. Och bakgrunden, det som hände innan vi kommer in i texten här, det är att Jesu härlighet har uppenbarats. Petrus, Jakob och Johannes var med Jesus på ett högt berg. Och han förvandlades inför dem. Och de blev så överväldigade inför det här så de ville bygga hyddor där uppe. En åt Jesus, en åt Mose och en åt Elia. För de fick se dem, Mose och Elia. Och jag antar att de ville stanna kvar där själva också. Det står inte att de skulle bygga hyddor åt sig själva, men jag förutsätter att de tänkte det, att där vill vi vara kvar för alltid. Men då tog Jesus med sig dem ner för berget igen. Och då kommer vi in i dagens text. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem: vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom: mästare, jag har fött till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom slår den ner honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem: du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken. Och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradga. Jesus frågade hans far: hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade: sedan han var barn. Ofta kastar anden honom än i elden och än i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom: om du kan, säger du. Allt förmår den som tror. Genast ropade barnets far: jag tror. Hjälp min otro. Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sa strängt till den orena anden: du stumme och döve ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Den orena anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade: detta slag kan endast drivas ut med bön. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa: människosonen ska utlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och efter 3 dagar ska han uppstå. Men de förstod inte vad han sa och vågade inte fråga honom. Amen. Temat för den här söndagens texter är kampen mot det onda. Och jag tänker så här, att början på den här predikan, den är inte uppmuntrande. Det är den faktiskt inte. För många år sedan när jag hade ett bibelstudium med våra scoutledare i Varnhem, där jag var pastor då. Då sa jag, när jag hade det här bibelstudiet, så bland annat sa jag att vi ska komma ihåg att i oss själva kan vi inte göra någonting. Och då var det någon frimodig där som höjde sin röst och sa: det där var inte roligt att höra. Men jag hade ju inte fått tala till punkt. Utan det som var bra kom ju sen. Det var sant. I oss själva kan vi ingenting göra. Men Jesus säger ju att i honom finns det inga begränsningar. Med honom, då är det ljust. Utan honom är det mörkt. Och när jag nu ska tala om ondskan, så är det ju ingen av oss som tvivlar på att ondskan finns. Ondskan finns runt omkring oss, och vi upplever att den blir större och större och större. De flesta utav er här inne är ju, ja, ni är ju vuxna, i alla fall allihop. Och en del utav oss, vi har hunnit att bli gamla. Ibland tror jag inte att det är sant att jag är så gammal som jag är, men ja, så är det ju i alla fall. Men när vi var unga, vänner, ni som är ungefär så där 40-talister och så, 50-talister, när vi var unga, om det på en vecka hade förändrats så att situationen hade övergått från att vara som den var till att vara som den är idag, då hade vi sagt: nu kommer Jesus när som helst. För så ond som världen är nu, ondare kan den väl inte bli. Men vi har sakta växt in med det här. Och så är vi inte längre förvånade över att en liten flicka kan få en kniv i magen i Stockholm. Eller att en 15-16-åring kan rusa in på ett gym och skjuta ihjäl en oskyldig människa. Och så kan vi räkna upp sak efter sak. Aldrig hade vi väl trott att vi skulle närma oss ett tredje världskrig efter andra världskrigets slut. Och ändå är vi där idag. Det onda är en oerhört närvarande verklighet i vår värld. Och vi lever med det onda runt omkring oss. Och mot något utav det har ni bett idag i Älgarås pingstkyrka. Det tränger in i våra skolor. Det tränger in i våra hem. Överallt har vi det onda omkring oss. Paulus, han skrev i Efesierbrevets 5:e kapitel. Tiden är ond. Redan då alltså. Tiden är ond. Och varför är tiden ond? Därför att djävulen går omkring som ett rytande lejon. Hans kamp har hela tiden varit emot Gud och hans verk. Han vill att det onda ska fortsätta och föröka sig mer och mer och mer och mer. Och fler människor rycks med i det här. Och vad ni nämnde om, fanns det en plats inte så långt härifrån där man har tillbett djävulen? Var är det, Ronny?
Tanzania.
Tanzania, okej. Okay. Ja. Men djävulsdyrkan, det finns i Sverige också. Ja. Hur är det med oss själva då? Finns det någon här inne som är alltigenom god? Som kan säga, i mig finns inte något ont. Jag tror inte att den människan finns här inne. Det har bara funnits en som kunde säga det. Och det var Jesus. Hos mig finns inget som hör honom djävulen till. Men visst är det väl sant som vi ibland ber. Kanske inte i Älgarås pingstkyrka, men kommer man till Svenska kyrkan. Så tror jag att man fortfarande säger att jag har syndat i tankar, ord och gärningar. Skulle vi ta handuppräckning, då skulle jag börja räcka upp handen och säga, jag är en utav dem. Det onda, det är ytterst närvarande hos oss. Men nu kommer vi till någonting som är lite bättre då, för det är ju inte bra det jag har sagt nu. Men när det gäller den som hör Kristus till, så står det ju klart och tydligt att Kristus har räddat oss ut ur den ondes rike. Vi är räddade från mörkrets rike och insatta i Guds älskade sons rike. Så den som hör Kristus till lever visserligen i en värld som präglas utav det onda. Men han lever inte i det rike som tillhör den onde. Utan han lever i Guds rike. Och har tillgång till de himmelska välsignelserna. Den som tillhör Herren är som ett träd som är planterat in vid vattenbäckar. Och vars löv inte vissnar när torkan kommer. Det har förändrats för oss vänner sen vi fick uppleva mötet med Jesus Kristus. I texten som jag läste så står det att Jesus vandrade genom Galileen och så ville han hålla det i hemlighet, för han undervisade sina lärjungar. Och så undervisade han dem om sin död. Och Markus, han skriver ju så väldigt kort om det här. Han lägger inte ut texten och berättar om vad Jesus sa när han pratade med sina lärjungar. Han pratade visserligen om att han skulle överlämnas i människors händer och de skulle döda honom. Efter 3 dagar skulle han uppstå. Men lärjungarna begrep ingenting. Så står det. De begrep De begrep ingenting utav det han sa. Men de skulle komma och göra det senare. Men jag antar att det Jesus berättade om också innehöll det. Att han fullkomligt skulle besegra den ondes makt. Att han skulle ge lärjungarna en makt som var större än den makt som fanns i det som inte trodde. Den kunskapen får vi när vi läser sen i breven. Där står det att han ska låta samma makt verka genom oss som han lät verka genom Jesus när han uppväckte honom från de döda. Det här har ni hört många gånger förut. Och vi som försöker predika Guds ord, vi tänker nog, jag tror att alla tänker som jag. Vad ska jag säga som de inte har hört förut? Jag tror att ni har hört allt. De har försökt att predika allt Guds rådslut. Men bönen är ju att Gud, om det inte skett förut, ska genom den helige ande öppna hjärtat. Så att det ramlar ner ifrån huvudet och kommer ner i hjärtat. Så att vi förstår vad det är vi har i Herren. Öppna mina ögon så att jag ser och förstår och kan börja leva efter det. För det är ju alldeles oerhört det skriften säger. Att han genom sin kraft kan verka i dig och i mig och i oss. Med samma kraft som han verkade när han uppväckte Jesus från de döda. Vilka makter som är, vilka krafter som är verksamma då. Då finns det inget som är omöjligt, vänner. Inget. Utan då är det som Ronny sa här. Då är det nya tider som kan gry här i Älgarås. Då kan under ske. Då kan de sjuka bli hela. Då kan anden falla. Så att ni inte går hem efter mötet utan stanna hela natten. I bön och lovsång inför Herren. Det är inga omöjligheter. För han har samma makt än idag till sitt förfogande. Och jag skulle vilja säga att han längtar efter att få kanalisera det igenom dig och mig. Det är inga krafter som han vill låsa in i något förrådsrum i himlen och säga att det ska jag spara till det kommer hem till mig. Utan han vill låta oss få känna det redan nu. De oerhörda möjligheterna som han har i sin makt. Yogan i skolan, den kan läggas ner. När det finns brinnande människor som ber brinnande böner till himlens Gud. Jag är övertygad om det. Kampen mot ondskan. Ja. Innan jag sätter mig ner så ska jag säga att kampen mot ondskan, den utkämpar vi inte bara emot det som är, så att säga, utanför. Utan vi har den kampen att kämpa när det gäller inom oss själva också. Mitt egna jag. Vårt alter ego. Det ger oss stora problem. Vi vill ha det som tilltalar oss. Vi vill var tillsammans med människor som är som oss. De som är lite annorlunda. Nej, men de kan jag väl inte vara ihop med. Och problem som vi har, det skyller vi på andra. Jag vet inte om det är någon av er som är väldigt häftig till humöret. En del människor är det. Och jag har hört sådana som har sagt, jag rår inte för det. För det har jag ifrån min farfars far. Han var väldigt häftig till sitt humör. Det har jag haft ifrån honom. Jag har inte för det. Och någon kanske är en riktig snåljåp. Men det säger man inte, utan man säger att man är ekonomiskt lagd. Det låter bättre. Och en del, De går omkring och berättar det andra har sagt, fast de inte vet att det är sant. Och så säger de så här att, ja, det här skulle jag ju egentligen inte säga. De vet att de inte skulle säga det, men ändå säger de, jag vet ju egentligen att jag inte skulle säga det här, men. Så har man det här onda inom sig, som skadar en själv och som skadar andra. Och Gud vill att vi ska vara i kamp emot det här, med hans hjälp. Han har inte menat att vi hela tiden ska leva statiskt, samma som det har varit under alla år. Utan från det att vi lämnar våra liv till honom, så vill han ju att det ska vara någonting som vi kallar för helgelse. Att det dåliga ska bli mindre dåligt. Att det kanske ska försvinna. Att den som svor inte svär längre. Att den som stal inte stal längre. Att den som förtalar inte förtalar längre. Att den som vredgas på sin bror och syster inte gör det längre. Utan att det blir en förändring. Det kallas helgelse. Att Gud förvandlar vårt inre så att vi blir mer och mer lika Jesus. Men för att det ska kunna ske en helgelse, så måste vi först bli heliga. Hör ni det? Innan vi kan helgas måste vi bli heliga. Det låter kanske konstigt, men helig är bara den som tillhör Jesus. Att vara helig är att vara avskild. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. När jag har blivit hans, då kan helgelsen påbörjas. Då kan han börja om i mitt liv, gång på gång, på nytt, och förändra mig så att mitt liv blir annorlunda. Lärjungarna, de trivdes på förklaringsberget. Där var det bra att vara. Och så tycker vi också ibland när det gäller våra kyrkor. Här har vi det så gött. Det är så att det känns som att, ja, här är Herren på ett särskilt sätt. Jag tror att han vill ta oss med ner, billigt talat, ifrån förklaringsberget. För det som lever i nöd och plågas utav den ondes brinnande pilar, det är för det mesta inte i Älgarås pingstkyrka, utan det är på andra ställen runt omkring. Och så kanske Herren vill säga till er, nu lämnar vi den goda stunden i pingstkyrkan och så går vi ner dit där nöden är stor. Och där vill jag genom er göra en förändring. Genom er vill jag möta den som ropar, hjälp min son, kan du göra något så gör det. Kan vi göra någonting? Inte i oss själva, men genom Jesus. Finns det inga gränser? De gränserna som finns i så fall, de sätter han. Men allt är möjligt, för Jesus är här, mitt ibland oss. Tror du det? Jesus är här. Jesus är här, allting är möjligt, ty Jesus är här. Jesus är här, Jesus är här, allting är möjligt, ty Jesus är här. Tro, endast tro, tro, endast tro, allting. är möjligt, blott tro, endast tro. Tro, endast tro. Tro, endast tro. Allting är möjligt, blott tro, endast tro. Ja, Herre, vi vill säga med mannen vi läste om. Vi tror, men hjälp vår otro. Möt oss på nytt, Herre, till ande, kropp och själ. Tack att du ser varje längtande människa som finns här inne och i andra kyrkor där ditt ord förkunnas idag. Herre, låt din helige ande få fylla längtande människor med öppnade ögon så att de ser vem du är. Fylla dem med tro och längtan och hopp. Fylla dem med kraft. Tack Jesus att du har hört bönerna som har betts här i den här församlingen. Vänd på böneskålarna, Herre. Och låt bönesvaren komma snart. Det ville vi be om. Vi ber i Jesu, vår frälsares namn. Amen.